Hans första bok kastade ljus på gängkrigets Rinkeby och blev en läsarsuccé. Nu är journalisten Diamant Saliu tillbaka med en ny bok där han gör en djupdykning i de kriminellas krypterade chattar. Den här veckan gästar han podden och berättar bland annat om hur kurdiska räven ringde upp honom vid sämsta tänkbara tillfälle. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Påsken har stökats av och vintern verkar äntligen vara över. Solen lyser åtminstone i Stockholm idag. Jag sitter här med en stamgäst i Krimrummet får vi nästan säga. Det är tredje gången du är med här i podden. Välkommen Diamant Saliu.
Tack snälla Kim.
Journalist på SVT. Hur står det till?
Jo men det är bra. Jag har haft några intensiva månader. Och nu har jag precis återvänt från Kosovo där jag var och hälsade på min släkt och firade min farfar som fyllde 93 år. Det var härligt. Och jag vaknade till en galande tupp varje morgon och inte så mycket till notiser om att det hade skett en sprängning eller skjutning, konstigt nog, trots att Kosovo är ett otroligt fattigt land.
Skönt att få lite omväxling. Mm. Skälet till att jag har bjudit in dig här idag är att du har skrivit en ny bok. Den heter När ingen lyssnar. Jag har läst den under påsken med stor behållning. Det här är din andra bok. Den första, Tills alla dör, blev väldigt hyllad. Känner du av någon press nu?
Jag känner framförallt en press från mig själv att leverera på samma sätt som jag gör om jag ska göra ett reportage på 5 minuter i Aktuellt. Så vill jag göra det absolut bästa jag kan för att göra människor rättvisa som medverkar och lyfta något som jag tycker är viktigt och som jag förstår är viktigt utifrån dem jag träffar. Sen är det klart att man kan alltid få kritik av massa olika människor, av de kriminella, av recensenter och så vidare. Men ja, om någon tycker att den är dålig så får de jättegärna göra en bättre version.
Är du nöjd?
Jag är jättenöjd. Det här är det bästa jag kan ha åstadkommit.
Den heter som sagt När ingen lyssnar. Boken släpptes i veckan och titeln är en anspelning på de krypterade chattar som polisen fick insyn i under 2020 och 2021. I dem kunde man följa kriminellas kontakter i realtid. De skrev ganska ogenerat om mordplaner, narkotikaaffärer och annan typ av brottslighet. Boken tar avstamp kan man säga våren 2020 och fortsätter fram till idag. Du tar upp flera av de största Encrochat-fallen.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
När man pratar om enskilda fall så vigs nog mest utrymme åt mannen som kallar sig Kurdiska räven, 36-åringen från Uppsala som egentligen heter Rawa Majid. Jag tänker att vi börjar i en annan del av den här historien, nämligen den som berör polisen. Du har gjort ett ordentligt försök att återberätta och gestalta hur det såg ut inom polisen vid den här tidpunkten. Hur har det arbetet varit?
Ja, det har verkligen, om man tänker att om man ska visualisera det för lyssnarna på något sätt, att man föreställer sig en lök och sen plockar man liksom det yttersta lagret på löken och sen ett lager till och sen ett lager till och så vidare och så vidare tills man kommer till innersta. Och så har det verkligen varit i det här fallet också, att man först pratar med sådana som kanske är chefer och de som normalt brukar prata, och så pratar man med någon som är lite mer in i verksamheten som normalt inte brukar prata lika mycket, och så frågar man, kan man få prata med den som egentligen var mer inblandad, tills man kommer till kärnan av personer som har jobbat närmast med de här fallen. Och det har varit en ganska lång process, men också otroligt lärorik process, och uppskattar den öppenhet som många har visat.
Mm. För om man tittar på de här insatserna, kanske framförallt Encrochat då, Det är svårt att beskriva det på något annat sätt än att det är en av de viktigaste insatserna som svensk polis någonsin har deltagit i. Det är också kanske en av de som har haft störst hemlighetsmakeri runt omkring sig. Både du och jag, många andra journalister, har arbetat med fall som rör de här krypterade chattarna. Och det som hela tiden har varit närvarande i arbetet, har i alla fall jag upplevt, det är att det är så otroligt slutet. Det är svårt att få raka svar från polisen. Har du känt av det?
Absolut. Absolut, verkligen. Och det var en frustration jag kanske kände i början när jag gjorde den första intervjun. Att, men det här håller liksom inte, så här, hur gick allting till för att skriva en bok? Det kanske håller för att kunna göra ett kort inslag på 1:30. Men jag vill ju veta, vem var det som fick den här första underrättelsen? Vad handlade den underrättelsen om? När var det i tid? För det var också otroligt skiftande datum. Och det märkte jag också när jag gjorde intervjuer, att det var till och med, alltså, det fanns till och med chefer som inte riktigt hade koll på kronologin, visade sig. Så att jag fick liksom så här komma till de som verkligen hade jobbat med det här. Jag hade till och med kunnat säga så här, men det var det här datumet som jag fick det första. Och det var det här datumet som vi höll det här mötet. Och det var liksom en nödvändighet att jag kunde komma till de här personerna som hade varit på första parkett liksom, för att verkligen få de här raka svaren som både du och jag har försökt få.
En sak som jag gillar med boken, det är att de här poliserna som kanske i vanliga fall är någon sorts grå myndighetsmassa, i boken så blir de individer. Du har polisen Vera som har en tjänst på Europol stationerad i Nederländerna i Haag, där hon sitter i en liten lägenhet utan ugn, tittar på tv-programmet Say Yes to the Dress. Samtidigt så går hon runt på jobbet, känner en frustration för att hon ser att utländska kollegor sitter och har massa hemliga möten med information som hon inte är betrodd med. Det här liksom innan Sverige blir inbjudna till Encrochat. Insatsen. Du har spanarna Denny och Erik i västra Stockholm som båda är lediga, ska tända grillen när de får ett tidskänsligt tips som gör att de bestämmer sig att men vi får skita i den här grillkvällen och åka iväg och göra ett stort knarkbeslag istället. Bara de två i en klädd i shorts, tror jag, om jag inte minns fel.
Ja, säkert Linn också.
Ja, precis. Ja, men det är man får väldigt mycket kött och blod bakom det här, som man ser den här gråa myndighetsmassan. En av den här historiens osjungna hjältar, det är kanske den finske polismannen Hanski som jobbar på Europol och som han blir invigd i den här Encrochat-insatsen väldigt tidigt, och han insisterar då inför sina chefer att Sverige borde bjudas in här. När man läser boken så får man intrycket att den här finske polisen spelade en väldigt viktig roll.
Verkligen, det tål att betonas, och jag har hört från väldigt många av de svenska NOA-poliserna att Hanske då, som jag kallar honom i boken, att han har varit ovärderlig för den svenska polisen, eftersom han låg på internt och kämpade verkligen i olika lager av nivåer för att övertyga, eftersom det var så mycket hemlighetsmakeri inom Europol också. Att övertyga dem inom Europol att Sverige behöver komma med för att det är för mycket våldsbrott. Och de måste kunna hantera det på ett bra sätt. Och lyckligtvis hade han då redan etablerade kontakter i Sverige. Under tiden som han då kunde ge lite underrättelser till. Har jag då fått höra då från de här olika personerna i Sverige som tog emot underrättelserna. Bland annat den som kallas för Putte. Som får de absolut första underrättelserna. Sen finns det polis i Region Syd som får om Caroline Hakim-fallet och liksom hela den konflikten där nere. Och sen är det i västra Sverige också, som handlar om en känd släktare och vapensmuggling som planeras i det fallet.
Jag tänkte jag skulle läsa upp ett litet stycke här. Det är där den här Putte då, som är den svenska polisen som får insyn i detta först. Vi är lite längre fram i historien, men fortfarande väldigt tidigt när han ska berätta för några kollegor om det här. Jag läser. Under långfredagsnatten ringer Putte sin närmaste chef och underrättelseledaren Kattis. Han vill ha ett möte. Kattis leder det dagliga operativa arbetet och har lång erfarenhet. Putte berättar att det är stora saker på gång, men att inget kan tas på telefon. Till mötet kallas även Emil Eisesjö, chef på NOAs underrättelsesektion och den som leder det operativa arbetet. Och ytterligare en nära medarbetare som Putte jobbat med länge. Dagen därpå samlas de på Emils kontor. Mobiltelefonerna lämnar de utanför i en så kallad bruslåda som ska göra det omöjligt för andra länders underrättelsetjänster att avlyssna samtal. Sen sätter sig Putte, Kattis, Emil och kollegan i rummet med fönstren mot Kronobergsparken. Det här är riktigt stort, inleder Putte och tittar ut över den snäva kretsen runt bordet. Han blir sällan exalterad i onödan, men nu är han uppspelt. Det är som att Pandoras ask öppnat sig, fortsätter han, utan att gå närmare in på hur han kommit över uppgifterna om Michael som Hanski skickat. Han avbryts av Emil Eisesjö som vill förstå vad det handlar om. De fyra har jobbat tillsammans länge och litar på varandra, så den operativa underrättelsechefen insisterar på att han måste få veta mer. Vi måste prata öppet här. Vi måste lägga korten på bordet så jag vet vad vi har, säger Emil Eisesjö på bred gotländska. Var kommer uppgifterna ifrån? Först då berättar Putte vad han fått höra från sina kontakter på Europol. Den krypterade chattplattformen Encrochat har knäckt. Alla i rummet tittar på varandra. De förstår att det här är enormt. Kanske får de nu en rimlig chans att komma åt dem som huvudsakligen använder krypterade telefoner, ledarskiktet i den kriminella miljön. Det här kommer att slå allt. Vi måste ställa in all annan verksamhet. Det här är once in a lifetime, säger Putte. Det blir inte bättre än så här. Det är som Enigma under andra världskriget, flikar Emil in. Men vi måste vara beredda nu, konstaterar Putte. Vi kommer att få flera skarpa underrättelser. I det här stycket så får man ju verkligen vara en fluga på väggen i en nyckelsituation när svensk polis liksom träder in i Encrochat-arbetet. Hur har det varit för dig att kunna göra de här gestaltningarna som vi får läsa i boken?
Väldigt tidskrävande ska jag säga, eftersom jag i det rummet så har jag pratat med åtminstone tre av de personerna som har varit i det rummet och försökt så här, vad sa du då, hur var det då, vart var det någonstans, alltså för att i detalj försöka skildra det här så att det blir lätt också för de som läser att få en bild av vad är det för människor som egentligen är den här grå massan som man inte riktigt ser alla gånger. Vad gör de för någonting? Hur jobbar de? Och jag tror att det kan också säkert ge en djupare inblick till de som jag vet. Jag har liksom senast i helgen, jag var på ett föräldramöte, så finns liksom en uppfattning bland människor som bor i våldsdrabbade områden att poliserna inte gör så mycket. Att de nästan vill att de här unga killarna ska skjuta ihjäl varandra. Och när man väl visar hur polisen faktiskt jobbar och kämpar och försöker rädda liv på folk och sen varna människor och de inte ens vill ta hjälp, så tror jag att man också får lite mer respekt och förståelse för de här individerna.
Det här mötet som jag läste upp från nu, det skedde ju långfredagen 2020, det är 3 år sedan ungefär. På den tiden var det kanske en handfull poliser i Sverige ungefär som visste vad det här handlade om. Väldigt stort hemlighetsmakeri. Nu 3 år senare, upplever du att polisen har sänkt garden lite nu för att kunna berätta mer om den här insatsen? För den är, sett till insatser som svensk polis har varit med i, så är den här väldigt avgörande.
Jag tror att det finns en, eller jag upplever att det finns en stor öppenhet för att åtminstone historieskrivningen ska bli korrekt. Eftersom jag har tagit mig an den här berättelsen och lyckats få förtroende från de som har varit inblandade. Jag känner att det kan förvaltas på ett bra sätt och att det blir korrekt. Så har jag åtminstone jag upplevt att det har funnits en öppenhet mot mig. Men jag har ändå så här lagt ner ganska mycket tid på att få de här personerna att ställa upp, prata och ge sin bild. Och egentligen, det som jag har insett är att ingen har liksom helheten. Alla har ju pusselbitar. Så det blir ju jag som skriver den här berättelsen och går tillbaka i tiden och gestaltar den från början så att den också blir till och med begriplig för de som var där som kanske hade sin egen roll men de hade inte helheten. Här tror jag att man får helheten, vad som pågick.
Jag tänker att vi går vidare till en annan del av boken. En stor del av den vigs åt Rawa Majid, även känd som den kurdiska räven. Han är från Uppsala från början. Han är 36 år gammal och har av polisen pekats ut som en av Sveriges största knarkgrossister de senaste åren. Han har också pekats ut som en av huvudpersonerna i Stockholms våldsvåg de senaste månaderna. Han befinner sig, så vitt vi vet, i Turkiet där han är medborgare, utom räckhåll för svenska myndigheter. Han är häktad i utevaro både för omfattande narkotikabrottslighet men även för förberedelse till mord. Ska man försöka sammanfatta honom så är han en av de mest eftertraktade personerna inom svensk polis. Någon sorts samhällets fiende nummer ett kanske. Det finns en grupp inom polisen som relativt tidigt har varnat för den kurdiska räven och vad han håller på att nå för position i den kriminella miljön. Det är en grupp poliser i västra Stockholm som med tiden ska kalla sig själva för Foxtrot-gruppen. Vad är det för personer?
Det är en grupp som till en början består av erfarna utredare, spanare och faktiskt också ingripande poliser som till vardags alltså ute och patrullerar och kallas in för att man måste skramla resurser. Det här är då sommaren, hösten 2020. Det sker redan mycket dödsskjutningar i Stockholm och de befintliga utredarna är redan överbelastade, så då hovar man in liksom de kompetenser som finns tillgängliga. Och det de inser ganska snabbt är att det finns ju något klanliknande nätverk. Det är så det beskrivs till en början. För det har man ju sett i de här chattarna. För då i det skedet så har då Encrochat tagits ner. Man har då kommit på att franska myndigheter liksom följer all kommunikation. Och då kan också åklagare och utredare ta del av all den här informationen.
Där finns användaren Fox Kurdish som en
spindel i nätet. Så två huvud alias kan man säga. Och man ser då att den här personen har haft jättemycket kommunikation med en rad olika individer som agerar kurirer, lagerhållare med mera. Som är då gör att han får, att man inser att det här är en mycket större spelare än vad vi hade anat. Så den här gruppen bildas då som ett resultat av det. Att man bestämmer sig för att slå till mot det här nätverket och man skramlar ihop de här resurserna. Och de här inser ju väldigt snabbt att de har, det här är en person som har otroligt stort nätverk. Och det är småföretagare, det är villafarsor, byggföretagare och så vidare. Sådana som kanske kan krypa lite under radarn. Det är inte de här förortskillarna med stora loggor och skyddsvästar, utan fotbollsfarsor, för att ge er den bilden. Och till och med någon idrottsledare visar sig sen, som är väldigt bra, har ett gott anseende i den idrottsklubben som man jobbar för. Och den här lilla gruppen då, Team Foxtrot, ser att förutom att det är narkotika så finns också personer i den här miljön som har våldskapacitet, som är liksom de som utför våldet när det behövs. Och att man gör det mycket på order från då Rawa Majid, som då har lyckats ta sig till den irakiska delen av Kurdistan. Där han fortsätter då med nya då krypterade tjänster att kommunicera med personer i Sverige.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldypotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
man kan se i de här enkrochattarna att den, en person framstår som ledaren, och det är den då bakom det här Fox Kurdish och Fox Planet. Mm. Och den användaren kan man koppla till Rawa Majid, så han blir någon sorts huvudperson i detta väldigt tidigt.
Ja, man ser att han har liksom så här detaljstyrning i, alltså till och med tala om för kurirer vart de ska åka. Alltså otroligt kontrollbehov av allt som sker. Och sen har man ju till en början ett möte med bland annat chefer på NOA, personer från regionen och det lokala polisområdet då, som försöker att förklara lägesbilden. Då har vi liksom flyttat fram till våren 2021, där man verkligen vill betona att man behöver hantera på en nationell nivå med NOAs resurser. Men beslutet efter det, man kallar det för bedömanden, där man då väger alla för- och nackdelar liksom, och vad är det för person vi har att göra med. Och bedömningen då blir att Rawa Majid visserligen är en person som ägnar sig åt mycket narkotikasmuggling och införsel i Sverige, men att han inte har det här våldskapaciteten som en del andra kända kriminella redan har. Och
det är större fiskar att lägga resurserna på, kommer man fram till.
Ja, det kommer man fram till. Så man ska inte inte avsätta Noahs resurser på det sättet mot honom i fortsättningen, är då bedömningen då. Och den här lilla gruppen splittras då under senvåren 2021 och kommer in i den här insatsen lite från sidan lite senare igen, när då Anom, alltså den här Trojan Shield-insatsen, också pågått parallellt och de kopplas in via den. Och då måste de hantera personer som också haft med de här individerna att göra. Och under den här hösten, då är vi på 2021, så finns det då flera poliser som alltså bara blinkar rött på alla fronter, att det här är en person som ägnar sig åt dödshot, han har kapacitet till att till och med beställa mord på folk, är då polisens uppfattning. Och det finns då underrättelser på till och med att den här personen har personer som jobbar inom polisen, tullen, kommunen, alltså så här, det inflytandet, den infiltrationen, finns det då tydliga underrättelser på, som i olika led kommuniceras till höga chefer inom det då polisområde Nord bland annat. Och man håller till slut ett möte där ett tiotal, tror jag, dels för personer inom underrättelsen, delen inom polisen, men också utredare, spanare med, och ger en lägesbild där de här underrättelserna till slut skrivs ner i ett längre dokument av Kristoffer Boman, som är då en känd polis som har jobbat länge mot gängbrottslighet. Och det är liksom ett otroligt allvarliga underrättelse, kan man ju uppfatta det som utomstående. Och det var ju det som var polisernas bild också, de som var då spillrorna av Team Foxtrot. Och man hoppades på att det skulle bli stora resursfördelningar för att kunna fortsätta sätta all fokus på honom och ta bort liksom alla de här hjälparna, mellanhänderna som fanns på plats i Sverige, och också försöka gripa honom medan han var i Irak. Men det som blir resultatet av det blir att det blir en grupp på ungefär 6 personer som får sitta någonstans i polishuset i polisområdet.
Undanskymt.
Det är så de uppfattar åtminstone, att det är ingen prio överhuvudtaget, och man gör lite med vänsterhanden för att man måste. Och sen så händer ju det som har hänt nu, att nu har man ju verkligen fattat, nu är det liksom poliser från hela Sverige som måste rycka in och hantera den här konflikten.
I ditt arbete, när du förstår att kurdiska räven är en huvudperson, så vill du naturligtvis få tag i honom. Det här har du försökt göra. Hur har det sett ut?
Jag har ringt alla. Jag har skrivit brev, som jag sa, bland annat till mamman, och vänt mig till andra personer runt honom för att skicka budskap att jag vill nå fram till honom. Och på något sätt så var det ju en person som hörde av sig till mig, som jag inte riktigt har identifierat faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men som jag pratade i telefon med och förklarade att jag vill liksom inte gå via någon mellanhand, för det var det som var alternativet, att du får skicka dina frågor så sådär. Jag vill inte göra det. Jag vill veta vem jag får svar ifrån. Så jag stod på mig och till slut, efter att jag varit i Turkiet, gjort en, bland annat en dokumentär för SVT som heter Gangsterparadiset, där jag försöker liksom så här nå fram till åtminstone två av dem som är efterlysta och befinner sig då i Turkiet. Där då Ravan Majid är en av dem. Så får jag svar till slut. Men det råkar ju vara typ en halvtimme efter att jag har kommit hem och slängt in väskan och bara slappnar av och går ut och ska ta en öl med en kompis.
Och helt då, fel tillfälle.
Helt fel tillfälle, och då ringer det. Och då är det liksom så här, då räcks luren över till en person som pratar liksom och hävdar att det är då Ravan Majid. Och då har jag liksom redan så pass mycket research och jag vill veta att det är honom jag pratar med. Så jag ställer en kontrollfråga. Fick du MVG i något ämne på gymnasiet? Ja, personlig försäljning. Och det alltså, jag kommer själv knappt ihåg vad jag fick i vissa ämnen. Liksom. Men det var liksom det enda MVG som han fick i sitt gymnasiebetyg. Så att det bland annat...
Det har ju rapporterats nu i efterhand, men det här skedde innan det.
Ja, det var innan du hade med din artikel. Så jag hade tagit reda på det. Vi tog också andra åtgärder för att verkligen veta att det var han jag pratade med. Men
bara för att ge en liten journalistisk inblick, så som jag ser på det härifrån, det är att om man skulle få då en intervju med en person som Ravan Majid, som man har hur många frågor som helst att ställa till, men man vet inte riktigt var man ska börja. Det är en sån där typ av intervju som man verkligen vill förbereda sig. Man vill tänka, okej, vilken ordning tar vi det här? Vad måste jag trycka på? Vad är mest intressant? Var måste jag ställa följdfrågor för att se till att jag verkligen får de svaren jag behöver?
Mm.
Och att då... få det här samtalet vid helt fel tillfälle är ju en journalistisk mardröm, upplever jag, liksom bara när jag ser på situationen.
Ja, och du vet ju också att det är oftast, man har oftast bara ett tillfälle. Det är inte säkert att de här personerna ringer tillbaka.
Mm.
Och när jag insåg det så passade jag på att ställa de absolut viktigaste frågorna som jag har. Rent så här publicistiskt, som jag vet att det här måste han få bemöta. Och det är bland annat väldigt allvarliga anklagelser som finns med i en utredning där då det riktas misstankar om att han ska vara inblandad i ett mord kopplat till en släkting till honom. Där släktingar anser att han är inblandad. Och det kände jag att det här är en sån uppgift som jag självklart måste få möjligheten att låta honom bemöta. Och det sa han ju tydligt, att det är bara skitsnack, att det inte stämmer.
Ett mord som skedde 2018, va?
Ja, på sommaren. Och som, alltså, är det också relevant för hela den här, för historien om honom? För att han kommer ju ut från fängelsestraffet i våren 2018. Hans kusin blir ihjälskjuten i juni 2018. Under hösten så lämnar han landet. För att det finns en hotbild mot honom. Och bland annat hans mamma uppmanar honom att lämna landet. Och han inser det även själv. Och konflikten inom släkten är så påtaglig att det är en förklaring som gör att han måste dra. Vilket gör att han också i den här, på distans. För han hamnar i då irakiska Kurdistan i Sulaymaniyah, där han har då rötter. Där han därifrån lyckas då, enligt de uppgifter jag har fått fram, bygga någon form av mini-imperium inom narkotikabrottslighet. Och det är liksom det som också han anklagas för. Och det som gör det möjligt är då EncroChat. Allt det där berättar han inte för mig i det samtalet, det är viktigt att betona. Utan jag tror att mycket av samtalet, bland annat så berättar han ju för mig, vilket vi också använt i dokumentären i SVT, det som jag var en nyckelfråga som jag egentligen undersökte under min resa i Turkiet. Hade han lyckats bli turkisk medborgare? Och det hävdade han åtminstone att han hade blivit. Och jag frågade hur det var möjligt när han och han sa då att men alla vet ju att om man investerar så kan man bli det. Men han ville inte specificera hur det hade gått till. Så nu är ju då det senaste att han ska vara där. Eller är han där fortfarande? Alltså det händer så mycket. Under ett tag fick jag nästan dagliga uppdateringar om vad som pågår. Och det händer så mycket i den här världen. Även kopplat till honom. På grund av den utveckling som vi har sett här i Sverige så det har retat upp otroligt många andra inflytelserika kriminella som har då Sverige till, som då har koppling till Sverige. Som har gjort att han har en otrolig hotbild mot sig. Inte bara från personer här i Sverige utan från personer som också är i Turkiet.
Hur avslutas det här samtalet som du har med honom? För jag gissar att du inte känner det, att du har fått ut allt du vill ha av den här intervjun. Utan...
Ja, men vi pratar om att i första hand så ville jag intervjua han då. Bland annat för att jag ville ha möjlighet att intervjua han till dokumentären. Och det var han inte intresserad av. Och det är viktigt att säga här att en anledning till att jag fick det här samtalet från honom var att han hade liksom fått höra från så många olika att jag sökte honom, bland annat advokater på plats i Turkiet som hade då företrätt honom på plats i Turkiet när han blev gripen i Marmaris och sen på något mystiskt sätt släppt. Ingen vet riktigt hur det har gått. Sen finns det uppgifter om att han ska ha mutat sig ut och det var ju också en sån sak som jag frågade honom och det hävdade han att det inte stämde. Jag resonerade med honom kring om jag fick möjlighet att få träffa honom och ställa mina frågor till honom. Han visste om att jag skrev en bok och jag förklarade förtydligt att jag är mån om att det ska bli korrekt, att det inte är något idolporträtt som jag ska skriva. Det var liksom där att ja, men vi hörs, vi håller kontakten i så fall, men jag fick liksom aldrig någon återkoppling.
Mm.
Jag tror att det också kan vara ett sätt att bara försöka vara nyfiken. Så här, vad vill du egentligen? Vad har du tänkt skriva? Och det är också min uppgift som reporter att faktiskt förklara så tydligt jag bara kan. Jag har också senare, i ett senare skede, alltså innan boken gick till tryck, skickat en lång rad frågor, kompletterande frågor. För det här som man känner då när samtalet avslutas, man bara, åh fan, jag hade så mycket mer frågor, jag borde satt mig framför en dator och så vidare och så vidare. Så man kan älta sånt, men jag vill att inte göra det så mycket, utan jag har också skickat ett frågebatteri kring de anklagelser som kommer fram i boken, som jag vill ge en möjlighet att han skulle få bemöta. Och det har inte jag fått svar på.
Hösten 2022 så åker du till Turkiet. Planen är att försöka få tag på tre av de här svenska utpekade kriminella som gömmer sig, som är efterlysta i Sverige och gömmer sig i Turkiet. Vad säger kriminella som du söker kontakt med på det här sättet? Så det är uppenbart att de försöker hålla sig undan och du på något vis vidtar ganska omfattande åtgärder för att komma i kontakt med dem. Blir de arga? Kan det bli hotfullt?
Jag skulle säga att de flesta gånger så är det respektfullt bemötande. Här blev de ju provocerade av att jag kom så nära dem och att jag såg till att ringa deras släkting som de i det här fallet då enligt dem inte hade fått höra något från på 40 år, som plötsligt började ringa runt och det kommer nära dem och det visar också att de känner sig så otroligt oåtkomliga i Turkiet i det här fallet, att de inte förväntar sig att någon journalist från Sverige eller någon polis eller någon annan ska kunna komma åt dem. Min uppgift var inte att komma åt dem på så sätt, utan att faktiskt försöka nå fram till den här då misstänkte för Adriana-mordet för att höra vad han hade att säga. Och eftersom jag inte fick direkt kontakt med honom på det sätt som jag hoppades, så fick jag liksom så här olika indikationer på att det skulle kunna vara en bra idé att åka till Cool i det här fallet. Men det visade sig sen då under det här samtalet att som började lite så här konfrontativt men slutade väldigt respektfullt återigen. Jag tycker man oftast kan ha en respektfull dialog med alla människor.
Du fick ju tag i den här mannen, han som misstänks. Du kallar honom Orhan i boken. Vi har tidigare gått ut med att det är en man som heter Serkan Demirkeran. Vad säger han i det här samtalet?
Förutom att han, hans bror tycker att det var att jag inte alls skulle ha åkt dit och hållit på så där, att jag har ställt till det för dem, haft släktingar, ställt en massa frågor, att det var helt onödigt. Och jag vet att också att folk var ute och letade efter de här journalisterna som var ute i det här samhället. Men då var ju jag redan på väg därifrån, antar jag. Hur som helst så säger då Orhan, som jag skriver i boken, att han inte alls har med mordet att göra, att han tycker att det är tragiskt att det som har hänt Adriana, men hävdar liksom att han är helt oskyldig till det. Och jag frågar såklart varför han håller sig undan i så fall om han är oskyldig. Varför han inte kommer till Sverige så att han kan bli friad då i så fall, om man vet att han inte har med det att göra. Och då hävdar han att det finns liksom kompisar som har blivit felaktigt dömda och han hade inte velat tillbringa 2 år i en häktescell istället så föredrar han att vara fri i Turkiet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi ska sammanfatta det som boken egentligen handlar om. 400 personer har dömts, 2300 fängelseår har dömts ut. Ändå så har våldet ökat. Vad gör du för analys av det?
Min analys är att Sverige har en oorganiserad brottslighet. Att vi på vissa håll som i typ Göteborg har mer äldre ledare som kontrollerar större nätverk, släkt. På släktnätverk och kriminella grupperingar. Som en förklaring, tror jag, till att det är så få antal dödsskjutningar som det har varit de senaste åren i Göteborg. I kombination såklart med att också, som jag förstår det, så jobbar polisen otroligt nära och är ute mycket och så vidare. Som bidrar till att man känner igen de här personerna och att det har visat sig vara framgångsrikt. Men När man lyckades då få så många personer dömda, så är det ju otroligt många ledande personer i någon form av mellanskikt, om man ska så här se någon pyramidform, som är borta. Men pyramidtoppen finns ju lite utspridd här och där. Vad jag känner till, så finns ingen sån topp i Stockholm som kontrollerar hela marknaden, inte heller i Malmö.
Snarare tvärtom. Utspritt.
Väldigt utspritt. Och jag har träffat en hel del så här utländska kollegor bland annat och även hört mig för med poliser. Och det är den förklaring jag får. Alltså, nyligen så träffade jag ett team från Tyskland som har träffat Yakuzan i Japan och maffian där och torpeder i El Salvador och så liknande, så här, i helt andra länder. Och jag frågar så här, men ni har ju hur mycket narkotikakonsumtion som helst i Tyskland. Alla som har varit i Berlin vet att man kan inte gå 3 meter utan att bli erbjuden att köpa något tablett eller någonting. Har ni inte så mycket dödsskjutningar bland tonårskillar? Nej, det har vi absolut inte. Varför inte? Nej, men för att där styr nigerianska maffian, där styr albanska maffian, där styr de här klanerna, de här MC-gängen. Och så de tillåter inte det här kaoset och de här impulsskjutningarna som är så vanliga i den svenska miljön. För det är dåligt för affärerna. Så det regleras. Och de som söker sig till en kriminell karriär fångas ju upp och är mer så här traditionellt typ börja med små jobb, putsa skorna, fixa bilen, alltså så här, tills de går upp och uppåt liksom i åldrarna och kan få mer betydelsefulla uppdrag och kanske väldigt sent bli så kallade torpeder eller alltså så här våldsverkare. Här i Sverige är den här resan så otroligt kort för att det finns inte ens mellanskikt just nu. Nu är det tonåringar som snabbt kan ta och kliva upp och bli någon form av ledare i sina områden. Och det är tonåringar som är lättkränkta, som är händelyssna, som är påverkade, som är skuldsatta, som har tusen olika anledningar till att dras in i det, som otroligt snabbt radikaliseras i den här miljön och som är som en syster säger i boken, som huvudlösa kycklingar.
Mm.
Och jag tycker det är ganska talande beskrivning för att förstå varför vi har sånt kaos. Så det som är otroligt bra å ena sidan för polisen när man säger att framgångsrikt och det många hoppades att det skulle leda till färre dödsskjutningar har istället blivit till ett kaos för att man inte riktigt har i övriga samhället varit redo för att liksom så här, täppa till de luckor som har uppstått när det finns massa barn som är beredda att ta över.
Mm. Vi fortsätter följa utvecklingen och se vart allt det här tar vägen. Tack för ett intressant samtal, Diamant Salihu.
Tack.
Vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Om du som lyssnar har frågor, synpunkter, nyhetstips så är du välkommen att skriva till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.